repet.
Jaha, alla glada, goda människor i vårt avlånga land. Det är fredag och det betyder att det är ett nytt avsnitt av Kafferepet ute på podcast internet. Jag ville säga eten, men det var inte det. Så att jag
Men podcast internet var jättebra.
Tack.
Gillade det mycket.
Jag tycker att jag... Det känns som att jag har gått till en logoped för att jag pratar så himla ordentligt.
Det är bra övningar också inför.
Ja.
Jag tycker du har gjort
jag chockade mig själv när jag sa lipsticka.
Ja, jag med. Ja. Eller jag med, mig med.
Ja. Jag har ju lärt mig att man ska säga ciabatta när man soundcheckar för att få det mer alltså hårda.
Ja, ja, ja.
Ja.
Men lipsticka.
Lipsticka, ja.
Det är en god
ört,
får man säga. Man kan fänkål och...
Luktar jag sur mjölk idag?
Idag?
Sur mjölk, ja.
Luktar som en sån amnings-BH.
Ja,
för fan! Så man vill inte tvätta den för att man tror att det innebär tur. Alltså, barnet sover så bra nu så jag vågar inte tvätta amnings-BH. Vad stinker.
Man vet inte om det är Ravellis vinnarvantar.
Vantar.
Ja, men det blir roligare
att säga. Tänka sig att han hade vantar på sig.
Alltså det är liksom en exakt lovika vantar, men fast på insidan av handflatan är det som ett par sockerplast. Ja.
Men det hänger ändå två sådana flätor ner från sidan.
Det är en värdelös vante. Det är en värdelös vante.
Men den är väl varm kanske?
Ja, tills den blir fuktig.
Men är den inte i ull? Då blir den, fortsätter den vara varm fast den är blöt, eller?
Jo, eller har inte båda ni upplevt att man bara... En snöboll och sen går man runt liksom med...
Ja, den blir väldigt tung.
Ja, och blöt.
Men jag tycker det är så gött när man tar den så i mun. Man biter i lovkan så drar man. Alltså. Ja, det är bara skär hela varandra ben i kroppen.
Men så himla fina.
Ja, vackra. Ja.
Mycket som är fint fast är dåligt.
Ja.
Det jag tänkte att komma med några liksom, människor som förslag, fast jag kom inte på den. Jag kom på Sylvester Stallone.
Varken fin eller dålig.
Men det är kanske både och. Hur mår ni? Jag sitter här, fan, det är första gången jag missat. Jag sitter här i poddstudion hemma hos Johanna Hurtig-Wagrell. Med Johanna Hurtig-Wagrell till mitt vänster.
Ja.
Och Albin Solman Olsson till mitt höger.
Halloj, halloj.
Jag heter
Nisse Hallberg. Henrik Louis.
Nils Henrik Louis.
Nils Henrik Louis.
NHL.
Just det.
Jag tror att min pappa på riktigt hade en baktanke med det.
Annars hade han inte döpt till Henrik.
Det var ju mitt riktiga, alltså det var ju mitt tilltalsnamn. Jag bytte det för 10-15
Henke.
Jag är ingen Henke.
För 10 år sedan.
10-15 år.
Så du hette Henke liksom?
Liksom det var det som var Nils Henrik. Henrik var understruken, så jag fick en post och blev uppropad på sjukhus som Henrik. Henrik Anström.
Dina kompisar sa, men dina kompisar har alltid sagt Nisse.
Ja. Men Henrik, jag heter Henrik konstigt. Almström. Det är ju en helt annan person.
Ja, det är det verkligen.
Det är en kille som pluggar i Lund.
Ja.
Ja,
ja faktiskt.
Det det. Nisse Hallberg pluggar utanför Lund. Drack dansk fatöl.
Ja, super i Lund.
Ja.
Henrik Almström, han har ju så här damasker på sig på vintern och sånt.
Mm, jag tänker att han har släppt ett sånt visalbum där han tolkar klassikerna.
Och i reklamen på TV4 så går jag bara längs någon sån äng och kanske något, någon hage.
Just det, har du en krans eller?
Nej, men kanske en akustisk gitarr på axeln.
Ah.
Ja, just det, linneskjorta och sånt.
Ja. Alltså som alla Lasse Kroners reklamfilmer för sina skivor.
Just det.
Lasse sjunger om sommaren.
Och de heter så Guldkorn 1, Guldkorn 2. Det är, mer, det är bara Stockholmsorienterat. Och står det så vid strömmen. Mm. Att det, liksom, det är lite mulet nästan. Att det är så...
Här knullar laxen! Så.
Det lät ju bra. Det måste vara mycket mer finstämt.
Ja.
Som händer.
Jag fick någon, det blev någon lundelsk.
Ja, det blev mycket mer Nisse.
Ja.
Mycket runda ord har kommit ur den här munnen.
Oj,
oj, oj, oj. Så vill jag få en krona för varje runt ord. Ja. Fitta vad mycket pengar jag ska ha. Ja, nej, men det är ingen sån podd.
Nej, det är ingen musik.
För vi vet ju att vi snackar ju så jävla mycket mellan historien i alla fall. Så vi behöver inte ha någon sån här, vad blir för mord? Vi snackar en halvtimme för att fylla ut tiden för att vi bara har en kvart att prata om mordet. Nej, det var ett skämt, Johanna.
Vad baserar du det här på?
Att jag har lyssnat väldigt mycket på vad blir det för mord.
Har du?
Ja.
Men vi har väl långa mord ju?
Ja, det har den faktiskt.
Ja.
Men
det, you wanted to give me a burn.
Ja, jag vill bara skoja. Men jag började bli en av dem som bara, okej, kan ni bara sluta snacka nu, tjej? Jag känner det, jag behöver inte höra kom till det strypta barnet. Ja.
Alltså, det är många som skriver tjej? Så här, kan inte ni, alltså många skriver så här, men jag lever för förstakat, men sen är också några som bara, kan ni skriva tidskoden?
När ni börjar.
Och då blir jag så här, nej, alltså absolut inte. Jag har ju också favoritpoddar som jag alltid skippar över försnack, men det är bara skip.
Ja.
Man behöver inte ha en tidskod, det är bara så att trycker, man, det finns ju en jättelätt knapp.
Vet du vad jag gör? När jag kollar på Bachelorette nu, som är det bästa som har gjorts i hela världen.
Är Bachelorette bra? För jag var inne på Bachelorette.
Bachelorette. Vi ska inte don't get him started.
Nej.
Ja, vi kan bara säga så här. Jättevacker tjej. En Bachelorette. Och sen ett Fraggelberg. Alltså, det är mycket lättare att få snygga tjejer. Men alltså, det är så bara, vad är det här? Kan de bara få en normal? Kan det två, tre normal? Alltså så här, som är vuxna människor. Resten är så här, vad är det här? Det är liksom 20 Robinson-Robban.
Men jag tror att också att det är sen, vad heter det, Paradise Hotel blev Paradise.
Ja.
Så har liksom de här fraggelkillarna har ingenstans att vara längre. Så då måste ni ju in i Bachelorette. De vill bara ha ett Paradise Hotel. Och så, men då får du väl vara Bachelorette.
Ja, men det är otroligt alltså. Mm. Jag har sett 3 avsnitt bara, men det är en freakshow.
Okay.
Det är kul. Men det här är inte den stora Bachelorette eller Bachelor-podden som till Albins stora förtret.
Ja,
jag hade önskat det. Mer Bachelor i kafferepet har jag alltid sagt.
Mm. Utan det här är kafferepet som går ut på att ni lyssnare skickar in era historier till våran inkorg e-mail som är kafferepetpod@gmail.com där våran redaktör Fia Lo Almström tar emot, väljer ut de 9 bästa historierna varje vecka. Och den här veckan kan jag säga har vi ett tema. Vi har hämndtema.
Alltså att vi äntligen har nått dit. Alltså, nej, men jag har så mycket pirr.
Jag hade glömt bort. Ja, vi fick ju meddelande igår, Fia. Och jag var så jävla glad. Och sen nu när du sa det så hade jag glömt bort.
Nej, men, alltså, jag kom på det nu också. För att, då vill jag säga det innan någon av er fick säga det. Och för er som inte har lyssnat på den här podden förut, är alltså att ni skickar in historier som har hänt er i er vardag kanske, eller någon gammal morbror som har berättat om vad hände under hans uppväxt i Killafors, eller någonting. Saker som man inte tror är sant. Något som är för bra för att vara sant. Nya råttan i pizzan, fast som har hänt i ert närområde eller ert liv eller närhet. Och så väljer vi ut, vi får läsa 3 var för första gången, vi har inte sett historierna förut, så väljer vi ut en historia varje vecka som blir allmängods. Som ni får ta och berätta, ni ska ta den och berätta som att det har hänt er. Eller någon i er närhet.
Vi fick ju förra veckan.
Ja, men här är jag här, lite.
Det här fick vi ju många, antar att ni också fick jättemycket.
Jag gick ut och sa, nu räcker det att skicka.
Ja, jag var så nära att göra det och sen så glömde jag det. Men vad heter det? Det var ju så att den här historien om som var på hämndtemat, att hans granne hade tyckt att det var lite hög musik och sen gått in och trollat sönder hans lägenhet, den var tagen direkt från en flashback-tråd. Men nu vet vi inte om det var flashback-trådstartaren som skickade in det.
Nej, det tänkte jag också på. Att liksom, varför ska han, alltså det är väl verkligen en historia som ska vara i det här.
Ja, formen. Precis, alltså, för den verkar ju inte vara påhittad.
Det är inte hans fel att inte...
Ingen av oss hade hört den förut.
Men, jag lyfte ett finger, den hade tydligen varit med i Flashback Forever.
Ja.
Men så lite väl... överexponerad.
Men då har ju inte trådstartaren skickat den till Flashback Forever.
Nej.
Alltså jag tänker bara så här, om kaffet
hade funnits... Jag tycker inte den är diskvalificerad.
Nej, den är gammal, den var också från 2014 eller någonting.
Ja, men det får du ju vara.
Kafferepet fanns ju inte då.
Nej.
Alltså om kafferepet hade funnits då, så jag kanske hade skickat den direkt till oss. Exakt. Och inte lagt upp den på Flashback.
Yeah.
Nej, men också här att folk är så här, ni får bättre koll. Vi kan inte ha, eller vi, Fia Lo Almström, min kära syster, hon kan inte ha koll på alla jävla anammalåtar eller alla flashbacktrådar. Så det här kommer hända emellanåt. Och då vet du vad det var? Om ni tycker så här, då trycker ni bara på den här 15 sekunders knappen. Tills den är över.
Yeah.
Men på ett sätt är det gött att få reda på det.
Vi tycker att en skickar varje vecka. Nu var det så, man vet inte om man skickar
först. Vet du vad, snacka ihop er innan.
Ja, snacka ihop er. För jag tror att jag kanske i alla fall fick 50.
Ja.
Oj då. Ja, men jag fick
därför jag var så här, jag älskar er, men nu måste jag gå ut och säga, vi vet.
Ja.
Och då vet du vad som händer då? Helt tyst inkorgen.
Men, alltså, men vad fint.
För jag tror att de bara det är lika svårt för Fia. Ni kan tänka så här då, det är lika svårt för Fia att veta om det här är en låt eller en flashbacktråd som det är för er att veta om någon redan har skickat faktan om att det här är en flashbacktråd eller en låt.
Det är som att Fia skulle vara med ingenting omöjligt och memorera all eller liksom ha koll på hockeyspelare eller tjeckisk maträtt och hon får inte använda internet.
Just det.
Så.
Sen är man ju för sig glad att vi får reda på att det är. Jo, alltså, precis. Så, det är inget fel på det.
Men...
ingen skugga. Men alltså,
jag kan bli så trött att jag lägger upp att jag vet om det. Så långt kan det gå.
Ja.
Så tack för att ni hörde av er. Men ge fan och gör det för mycket till mig. Skämt åsido. Ni får jättegärna.
Nej, men det är också det att vi läser ju de här historierna Vista.
Aprimo. Ja, Vista,
ja. Aprimo.
Så att vi kan ju omöjligt veta. Vi kan inte redigera bort den innan.
Nej, men vi har ju varit sådana historier där Albin sitter och bara, vet man, han läser så märker man att han börjar digga samtidigt.
Robert Hansson, 48, håller käft i vit längre. Står på Volvos huvudverken, anonym och bocka plåt.
Ja.
Indiankille, jävla namma.
Ja. Ja. Så kan det vara. Och då säger du det.
Ja, då sa jag ju det direkt.
Men nu, nog om det. Nu drar vi igång den här gamla festen.
Jag tror att det är jag som börjar.
Ja, det är damerna först.
Ja, där är det idag.
Ålder för en Jeanette. Du är äldst i rummet.
Jag vet, men...
också. Ja, du är också vackrast. Ja, vackrast av alla kvinnor.
Jag tänkte bara, vi behöver ändå klargöra. För formalian. Ja, hur som helst. Nu börjar jag. En andra chans. Hej, kafferepet.
Hej.
Nu har jag lyssnat på er podd och känner mig manad att själv skicka in en historia. Detta är en hämndhistoria som kanske skickas in för sent för att komma med, men den platsar förhoppningsvis hos er i alla fall. Historien utspelar sig under mitten av 80-talet i Sveriges vackraste och också sydligaste landskap. Stjärnan i historien är min mor. Hon spenderade merparten av sina helger på samma sätt som unga personer gör än idag. Dansandes, skrålandes, tjoandes med en eller några promillehalter i blodet på ett dansgolv. Flera helger i rad travade samma man fram till min mor och försökte på alla möjliga sätt charma henne. Du, när ska vi på dejt egentligen? Är det inte dags att se? Eller du, när ska vi på dejt egentligen? Är det inte dags att vi säger så att om middag snart? I början blev svaret nej och åter nej. Min mor lät sig inte övertala så lätt. Men mannen gav sig inte heller så lätt.
Vad romantiskt.
Ja.
Verkligen. Obehagligt. Efter upprepade försök från mannens sida lyckas han till slut fjäska till sig en dejt. De bestämde att min mor skulle bjuda mannen på middag hemma hos sig nästkommande helg. Min mor förberedde sagt och gjort den festliga måltiden. Kycklinggryta och ris stod på menyn.
Är det curry?
Fy fan.
Det måste vara.
Det är så jävla kul att han kör en Ulf Lundell på henne.
Ja.
Att får vi ingen taxi så snor jag en bil. Sen får du köra. Alltså ska vi inte käka middag snart? Ja. Okej okay då. Men släng ihop en kycklinggryta med ris. Alltså, är det inte du som bjuder på middag när du har tjatat så här?
Jag kan väl inte laga mat?
Jag är man!
En timme innan den avtalade tiden ringer mannen och avbokar.
Ägd.
Fan vad sjukt.
Han har tyvärr väldigt akut fått förhinder. Hans kompis har köpt biljetter till en jätte extremt viktig fotbollsmatch med MFF i spetsen som han tyvärr inte kan missa. Ja, du gör som du vill, blev min mors svar.
Men nej, han kan absolut inte missa den så länge någon betalar.
Nej.
Annars är det så här, ja mamma, jag kommer inte lägga pengar på den jävla matchen. Då får du laga kycklingröjta med curry. Alltså så här, vilken jävla gris.
Supergris.
Undrar om han kommer få tillbaka kaka.
En hopp. Just det är hemtema. Jag har bort det. Fy fan vad härligt. Ja, fortsätt, förlåt.
Helgen passerar utan dejt. Lördagen efter, samma dansgolv, samma man. Mannen ber om ursäkt för att han ställt in dejten med så kort varsel. Han ber om en andra chans. Sagt och gjort. Ett andra försök till dejt och min mor står för middagsmenyn. Lördag kväll. Mannen kör den 30 km långa sträckan hem till min mor. Parkerar och går in i trapphuset. På ytterdörren möts han av en lapp med ett kort men ack så koncist budskap. Du kan dra åt helvete! hur min mor vet att han faktiskt dök upp denna kväll. Hon var i grannhuset hos sin väninna och såg både när mannen dök upp och snopet åkte därifrån. Tack för en bra podd.
Fan. Det är så rent.
Ja, kanon. Verkligen.
Det är så rent, det är inte liksom limma fast kalsongerna och så.
Vilken jävla start alltså.
Ja.
Han, vet, han har inte ätit lunch, han är så sugen på den där kycklingcurryn.
Fan. Han har inte ätit sen han tackar nej.
Nej.
Han bara sugen 2 veckor.
Hoppas det är Uncle Ben's.
Ska vi ta det nästa helg? Oh, jag är så som hungrig.
Sherwood mango chatty. Mm, då är det min tur. Bra. Hämnd. Rubriken. Hej kafferepet, tack för en bra podd. Minns ni Emil i avsnitt 57? Nej. Där Malin inom citattecken berättade hur Emil gjort slut med sina ex och där han satte en tjej på ett tåg till Vimmerby.
Just det, ja. Från Kalmar.
Berättelsens slut behöver dock kompletteras. Aha, när Malin sa att de inte längre är tillsammans. Här kommer hur det tog slut med Malin. Vill ni köra en liten recap på den historien om ni minns den?
Ja, men visst var det väl så att han var otrogen mot sin tjej när hon åkte iväg. Hon skulle åka på någon weekend med tjejerna och han tog ner någon tjej från Vimmerby. Och sen plötsligt kom hon hem och då sa han inget till den här Vimmerby-tjejen utan plötsligt satt hon bara på tåget.
Mm.
Hem igen.
Ja, okej. Ja, det känns igen.
Något sånt.
Mm. Mm. Så här kommer då kompletteringen. När Malin sa att de inte längre är tillsammans. Här kommer hur det tog slut med Malin. Det var höst och Malin hade precis börjat plugga på universitetet. Emil hade sedan länge jobbat och hade ett stabilt måndag till fredagsjobb. Relationen hade sedan tidigare börjat knaka då de efter cirka 2 år börjat inse hur olika de var och att de inte hade något gemensamt intresse. Men det som fick bägaren att rinna över var en torsdag då Malin återigen varit ute och studentfestat. Kommer hem vid 3 på natten. Ramlar in i lägenheten full som ett ägg, drar ner hatthyllan och lägger sig sedan bredvid Emil i sängen. Efter några minuter hör Emil, som halvt sover, ett litet hulkande. Han hinner precis vakna och titta upp då han får en riktigt fin kebabtallrik à la magsyra i ansiktet. Malin springer snabbt in på toaletten. Emil hör att Malin duschar samtidigt som han får tvätta av sig ut i köket och byta lakan. Efter cirka 1 timme kan Emil gå och lägga sig. Malin har fortfarande inte kommit ut från toaletten men ljud gör gällande att hon troligtvis sitter på toaletten. När Emil vaknar 1 timme senare för att gå till jobbet har Malin lagt sig i soffan och sover. Emil går in i badrummet för att duscha innan han ska iväg men möts redan utanför toaletten av en hiskelig stank. När han sneglar på dörren ser han att Malin inte suttit på toaletten utan uträttat sina behov i duschen.
Nej, Malin.
Emil gick till jobbet och tänkte att lite fränt för allt lukta på jobbet idag. När Emil 8 timmar senare kommer hem är Malin inte kvar. Till sin förskräckelse är bajset i duschen det. Emil ringer Malin som är på en förfest på sjösjukan. Emil gjorde slut i samma telefonsamtal. Tack för en bra podd och fuck you, Malin.
Nej.
Vissa kan i alla fall stå med eget namn. Med vänliga hälsningar Emil från avsnitt 57.
Så det här är hämnden. Men hämnd för vad? Ja, för att hon skickade in historien om när han var otrogen och satte tjejen på tåget. Mot...
Tydligen också då med hans riktiga namn.
Ja.
Men han har i alla fall varit schysst och ändrat hennes namn.
Mm.
Wow, alltså Anna, vi har precis blivit utnyttjade för en hämnd.
Åh oh, gud vad meta det här blev. Jag bara, när kommer hämnden? När kommer hämnden? Ah, it's happening.
Wow, fan. Okay. Jag har fortfarande inte riktigt fått ihop. Alltså jag fattar.
Mm.
Fast jag trodde hela tiden att det var hon som skulle göra slut. Att det var hennes hämnd.
Mm, det trodde man då att hon skulle göra slut, ja.
Men det här var Emils hämnd mot Malin.
Wow, okej, men nu får ni sköta ert bråk.
Det känns som att det här kan verkligen eskalera.
Jag får bara en liten gnagande känsla av att vi eventuellt är medbrottslingar.
Exakt, det är så här, 2 steg från hämndporr.
Ja, så, men nu... Mm.
Ja, det där var ändå kul.
It's so good and fun.
Ja.
Här kommer min första då.
När Malin sket i duschen.
Igen. En annan gång hon sket i duschen.
Den heter 5 Big Mac och en hämnd, tack. Hej, här kommer på begäran en liten hämndhistoria. Mitt arbetsliv började på McDonald's. Ett riktigt skitjobb. men ett skitjobb som ändå lärde mig en hel del om att hantera människor. Jag hade arbetat där drygt i ett år och hade hunnit bli ordentligt varm i kläderna när det en sen kväll kommer in ett klassiskt störigt killgäng. Det är fem grabbar med en tydligt självutnämnd ledare i spetsen. De går fram emot mig som står bakom disken. Alla fem tar sig fram med den där gångstilen där det ser ut som att ena benet är lite ur funktion och släpas lite bakom i varje steg. Och ena axeln samtidigt sänker sig ner till midjan. Japp, häftiga som få. Mm.
Jag känner så jävla, jag fattar inte den gångstilen.
Det är som verkligen någon gangster, ja. Så jag har blivit skjuten i knät-stilen.
Ja, just det.
Jag hade tänkt på att man ska signalera att man har blivit skottskadad.
Nej.
Jag känner direkt lukten av deras testosteron och blir inte förvånad när ledaren smilar upp sig framför mig och säger: fem Big Mac och company. Och ditt nummer, tack. Jag knappar in beställningen, tar betalt och svarar så trevligt jag kan att maten dröjer och att jag kommer ut med den till bordet. Samt att jag inte är intresserad av att lämna ut mitt telefonnummer. Testosteronbabyn framför mig blir såklart kränkt av mitt avvisande och måste nu hävda sig inför sin flock. Jag får nu höra att jag båda är en jävla fitta och så jävla ful att jag borde gömma mig under en sten. Flocken brister ut i askarv och bekräftar sin ledare genom att samtidigt dunka honom kamratligt i ryggen.
Fan vad bra sagt, så jävla bra sagt.
Sten alltså, så hon kommer inte få plats bakom en sten, får en chock.
Nöjda med att ha satt mig på plats hasar de iväg och slår sig ned vid ett bord. Fem minuter senare går jag ut och serverar herrarna deras måltider. När jag har ställt ner sista brickan tittar jag ledaren som redan hunnit ta sig ett par ordentliga tuggor av sina hamburgare och säger: ett tips är att inte käfta med personalen som lagar din mat, men hoppas det smakar. Jag ler överdrivet trevligt mot var och en av dem och går sedan tillbaks till kassan. Där står jag sedan och tittar på fyra hungriga pojkar som inte vågar äta sin mat och en som förvandlar sin burgare till en pizza. Om jag har gjort något med maten? Såklart inte. Men det fick de gärna tro. Tack för en grym podd. Hälsningar fulfittan.
Ja, ah, det är snyggt ändå.
Ja, ah, väldigt, väldigt snyggt.
Fan, så jävla kork. Alltså, man kanske aldrig har tänkt på det innan då. I den åldern.
Mm.
Men jag tänker så att alla poliser tänker alltid så. Vi går inte till det stället. Jag är ganska säker på att de spottar i polishamburgare där.
Ja.
Men att man bara... Det är så dumt att säga och liksom vara dryg innan man får sin...
Jättedumt. Ja. Verkligen.
Jättedumt.
För, alltså, just för att det är, bara, det är så himla lätt sagt för en servitris.
Ja, ja. Mm. Det är bara att säga.
Ja. Och då, sen är man ju fakt.
Mm.
Varje gång jag har spottat maten så var jag tyst.
Ja, ja.
Då gör man det. Jag har aldrig spottat maten. Du kan vara lugn. Du kan vara lugn.
Du har absolut
aldrig det. Någonsin. Gud, nej.
Okay. Jag har också jobbat på restaurang. Jag har aldrig gjort det. But I've seen it happen. Okej. Never go against the family.
Mm.
Hej kafferepet. I förra veckans avsnitt sa ni att ni vill ha historier på temat hämnd. Då kastades jag omedelbart tillbaka till ett grunt begravet och allra högsta grad karaktärsbyggande barndomsminne. Jag och min lilla syster är båda födda på 90-talet med det gyllene mellanrummet 2 år. Den tajta luckan mellan graviditeter innebar för vår mamma och pappa en mycket välkommen föräldrapengsbonus under småbarnsåren. För mig och min systers skull innebar det å andra sidan en djupt rotad och becksvart avgrundsdjup syskonrivalitet. Med en sån liten åldersskillnad blir det helt enkelt så att ett ändlöst krig ständigt pågår kring fördelningen av resurser. Jag förväntades för det mesta agera mognare min lilla syster i dessa krig i egenskap av stora syster, vilket för mig ofta upplevdes som extremt orättvist och självuppoffrande. Min lilla syster bemästrade däremot tidigt martyrrollen, vilket gjorde att hon ofta gick vinnande ur bråk med mammas eller pappas hjälp. Då jag varken var ett dugg mogen eller det minsta lagd åt det självuppoffrande hållet bestämde jag mig därför en sommarlovskväll för att jämna ut spelplanen. Det var tidigt 2000-tal och hela familjen plus släktingar satt ihoptryckta på landstället. Jag och min lilla syster var vid denna tidpunkt cirka 9 respektive 7 år gamla och såklart i konstant rivalitet. Alla som har växt upp i barnkonstellationer med enbart tjejer brukar hålla med mig om att bråk mellan systrar sällan tillåter våld. Men begränsningar gynnar kreativiteten och om något så var jag kreativt lagd. Denna dag hade hon säkert gjort något jävligt, riktigt jävligt, och jag minns inte vad, som fick mig att riktigt koka av ilska och fullkomligen törsta efter hämnd. Efter middagen brukade alla vuxna och barn samlas för att kolla på tv och denna kväll gick Gudfadern på fyran. Jag minns att min mamma förklarade många scener för mig som var lite för ung för att förstå. Särskilt en av de kändaste scenerna. Jo, du förstår, han la ett hästhuvud i sängen för att hämnas på han den andra. Det liksom klickar till i mitt huvud. Och en briljant plan för upprättelse börjar ta form i mitt lilla mellanstadiehuvud. Jag smyger iväg från min intet ont anande familj mot min och min lilla systers delade sovrum. När filmen tog slut och min lilla syster och föräldrar kommer in i vårt sovrum för läggdags avbryts plötsligt hela kvällsrutinen med ett förtvivlat avgrundsvrål från min syster. Jag flinar triumfatoriskt från min säng. Hämnden är genomförd. Inspirerad av Gudfadern har jag så lagt vantarna på min lilla systers älsklingsgosedjur Rutan, en gosedjurshäst från sängföretaget Hästens, och gjort en installation ovanför min systers säng. Rutan hade i ett rep som jag knutit till en avrättningssnara hängts på ett oerhört teatraliskt sätt och dinglade ovanför platsen där min 7-åriga syster nu skulle sova. Obs, det var ett medvetet val att inte halshugga Rutan som i Gudfadern av två skäl. 1. Jag fick inte använda vassa knivar. 2. Jag var högst medveten om att min hämnd skulle ge mig reprimander i form av skäll från våra föräldrar. Men jag ville minimera mängden själv genom att inte lägga till skadegörelse av egendom till min lista av brott. Min lilla syster började självklart böla och söka mina föräldrars blick för uppbackning. Jag sitter rakt upp i sängen, nöjt flinandes och liksom helt redo att ta vågen av skäll som var på väg. Hämndens sötma gjorde det värt det. Till båda våras förvåning börjar mamma asgarva. Pappa sågs kämpa med att se allvarlig ut, men även han lyckades inte dölja sitt skratt. Något med att deras 9-åring gjort något så sjukt, men så utstuderat kreativt som att avrätta sin systers favoritgosedjur måste ha varit rätt kul. Jag fick inte särskilt mycket skäll efteråt och min syster menar på att hon fick bestående psykiska men i vuxen ålder efter detta och har aldrig riktigt förlåtit mig. Jag är efterhand tacksam över att jag aldrig skickades till BUP över avrättningen och fortsatte glatt och bråka och hämnas på min syster än idag. Tack för en jättebra podd.
Underbart ju.
Jag har varit med.
Det är klart man inte hade garvat som föräldrar, men jag bara, alltså du vet, jag hade tappat det fullständigt. Otroligt kul.
Att man inte hade skällt med det?
Nej.
Nej. Ja.
Mm. Mitt favoritkosedjur Iso som jag fick när jag var 1, en isbjörn.
Ja. Mm. Kreativ redan då, ja. Med namnen.
Min gamla kompis Denny hängde Iso, alltså i en snara. Först ollade han honom, sen hängde han honom. Då var det typ 15. Ja. Det är vansinnigt. Vad tvättade honom efter?
Förnedringsrån.
Ja, men, vad hände om du tvättade?
Den sa att jag skulle tvätta på 90 grader. Så is och krympte. De första gången jag tvättade.
Det är ju så jävla roligt att det är en trestegs.
Ja, jag vet.
Först kolla, sen hänga, sen ska du få göra. Ah, för fan. Det är så kul sen att du får ändå göra det. Det är liksom det dödande.
Det är jag som, exakt. Jag trycker in dolken och vrider om.
Det är skitroligt. Om du bara hade lagt till att du hade gjort något taskigt mot honom innan så är det kanonämnd historia.
Han var bara provocerad över att jag hade ett kostyr som jag tyckte om när jag var 15.
Ja, det är för sig rimligt.
Ja.
Okej, nu kommer min andra, lite längre, och den heter Röda hämnden i Budapest.
Oj.
Mm.
Hej, ni efterfrågade hämndstories och här har ni fan en story som är min absolut bästa oavsett kategori. 2010, vi är ett klassiskt grabbgäng på en klassisk partyresa till Budapest.
Sluta sig Budapest.
Ja, men det är klart att Albin säger Budapest. Ja. Jag tror aldrig han kommer kunna säga något annat.
Grapfrukt i Budapest. Jag har fortfarande inte lärt mig. Faktiskt. Nej.
Vi ska bo på ett klassiskt hostel. Och ska jag vara hostel.
Hostel.
Hostel, jag ska alla äs. Och ha klassiska drinklekar inför varje natts klassiska bravader. Gänget som åkte ner består av cirka 10 stycken spända 23-ish-åringar från Göteborg som inför resan sparat till varsin halvtaskig mustasch. Det var ett krav för att få följa med enligt gängets hårding. Vi kallar honom för Jeppe. Vi återkommer till honom. Personligheterna skiljer sig åt i gruppen, men intresset för alkohol och fest enar oss. Vissa är dock mer partysugna än andra. Jag själv fick nog av festen efter 5 stökiga nätter i rad och bestämde mig för att lägga mig tidigt natt nummer 6. Plötsligt, mitt i natten, vaknade jag av att alla de andra stormar in i vår gemensamma sovsal. Jag hör hånorden mot mig. Kolla bögen som redan sover. Kolla på han, vet du, bög. Han har garanterat... Det var inte slut här. Han har garanterat ronkat innan han somnar. Och så vidare. Jag fejksover för att inte dras in i någon diskussion. Men plötsligt blir det tyst. Det börjar lukta märkligt. Jag öppnar ögonen för att mötas av ett annat öga. Det är den mest brötiga av oss, Jeppe, som pricksäkert är på väg med sitt brunöga mot mitt ansikte.
Nej.
Han träffar och gosar in stjärten rejält i mitt ansikte samtidigt som två medhjälpare håller fast mig. Fan. Jag hulkar och vill kräkas. Lukten liksom sitter fast. Jag skrattar lite för att inte paja stämningen men går samtidigt och skrubbar ansiktet. Jeppe lägger till: gick du på den?
Vad är det att gå på?
Vilka idioter.
Jag vet inte om Jeppe har förstått vad det innebär att gå på något, men svarar: ja Jeppe, du fick mig där. Där fick du mig verkligen, schysst träff. Klockan är nu cirka 8 på morgonen och alla somnar. Men inte jag. Jag gick ju och la mig tidigt. Jag ligger och är rätt trött på Jeppes ständiga bravader och känner att det är dags att smaka på egen medicin. Minns tidigare under resan hur han skrattat och pekat på en kille för att han var rödhårig. Jag bestämmer mig för att gå upp och gå till närmaste affär där jag köper röd hårfärg. Jeppe har nästan helt vitt hår, så det här kommer bli kanon. Medan alla sover i salen står jag på toa och försöker läsa instruktioner samtidigt som jag blandar hårfärgen. I sovsalen är det våningssängar och jag ser att Jeppe ligger ovanför gängets snällaste kille. Låt oss kalla honom Jonas. Jag hinner tänka, stackars Jonas som behöver ligga under Jeppe som gör saker som att peta sig i näsan och kasta kråkor på Jonas. Gick du på det? Jag tar en rejäl klick hårfärg och för mot Jeppes bleka huvud. Men nej, jag tappar hela klicken rakt i håret på Jonas.
Nej.
Som har snaggat ännu ljusare hår än vad Jeppe har. I panik försöker jag ta upp klicken men lyckas bara smeta in det mer. Helvete, snälla, rara Jonas, gängets going. Jag tvingas väcka honom för att tala om vad som hänt så att han kan gå och duscha direkt. Det hjälpte inte. 75% av hans hårfäste är nu skrikrött. Sista klicken röd färg som var kvar smetade jag in i Jeppes fula mustasch. När alla sovit ruset av sig och vaknat upp samlas vi för en gemensam frukost. Jeppe tycker det är skitkul att Jonas är rörig nu och fattar inte hur han kunde gå på det.
Alltså, det är så dum i huvudet.
Jonas kontrar med att, men du har ju röd mustasch i alla fall. Men då säger Jeppe att, och jag citerar nu: du måste ha varit någon av alla brudar jag gick ner på igår som haft lingonvecka eller något.
Han är så äcklig.
Ja. Fotnot: på samma resa tatuerade även Jeppe in Budapest. Budapest är Buddha bäst.
Det är en kanon
på ena underarmen. Och när någon frågar berättar han gärna om hur jävla sjuk den resan var. Han jobbar idag som takläggare, vilken jävla skräll. Vilket han gjort sedan han hoppade av gymnasiet. Låter kanske som att jag hatar Jeppe nu. Och det gör jag. Verkligen. Fan, om man någonsin ser någon med den tatueringen så ska man bara, då ska man bara springa åt andra hållet. Alltså.
Gud, ja.
Slå honom på käften. Gick du på den? Gick du på den? Jävla idiot.
Men också det här, alltså det känns som en dubbelsäng.
Mm.
Mm. Du ska gå upp för en seger. Hur tappar man en klick färg?
Tror du, jag tippar på att han ställde sig på liksom kanten på Jonas säng. För, alltså, så att han inte behöver klättra upp för stegen.
Ja, men Jonas ligger väl inte ut med huvudet utanför sängen?
Nej, det är för sig lite
coolt. Det är som klassiskt. Oh, men alltså, det här är beviset. Jag skickade in att det inte var meningen. Och, det här är ju fy fan.
Tror du han är svinet?
Såklart. Fan. Man tappar... Det är som
ja, jag vet inte.
Fattar ni min tanke?
Ja, absolut.
Jag tänkte att han låg på golvet nedanför.
Jo, men det är fortfarande en säng. Om du ska kleta på någon, då är det liksom en madrass under personen du ska kleta på.
Mm.
Den faller ju inte i ett C.
Nej, men om han har hållit den här behållaren när han liksom tar tag med anden, med den lediga handen för att klättra upp, då skulle han kunna tippa ut den.
Mm.
Jag försvarar med till döden inskrivarens historia.
Ja, fantastisk historia.
Ja, det var det.
Jeppe alltså. Fan, det måste ju finnas 100 Jeppe-historier. Får man be om några till?
Man kanske vill höra 3 av dem i alla fall. Ja. Resten är bara så här, du vet, direkta övergrepp.
Det påminner så himla mycket om.
Du kan läsa en FUP.
Bara. Ja, exakt. Valfri FUP om Jeppe.
Det här är den enda som liksom, hade inte blivit dömd för sina bus.
Nattryttarna, det är om Jeppe.
Gud. Han är döden.
Jo, jag vet. Han var stammist när allting uppdagades på en kompis restaurang. Mm. Så att liksom mitt i soppan. Så bara, jaha. Okej, här kommer min andra. Håll i hatten. För här kommer tubosten. Hej kafferepet. Tack för en fantastisk podd. Här kommer mitt bidrag till hämndhistorier.
Yes.
Min mans morbror berättade för mig om denna historia. Historien handlar om en kar. Låt oss kalla honom för Arne, som körde buss. På den tiden hade Arne och hans kollegor ett litet kylskåp i bussen där de kunde förvara lite mat under arbetets gång. De behövde inte tömma kylen efter en tur utan kunde ha kvar sina saker. Arne tyckte om tub och ost på knäckebröd och bevarade det i kylskåpet. Något Arne märkte var att kollegorna verkade också gilla hans tubost. Fan, det är som en korridor. När han konfronterade dem verkade ingen känna sig vid att de lånat tubost av honom. Tiden gick och Arne började bli så trött på att kollegorna tog av hans tubost. Då fick Arne en klockren idé. Han köpte en
Jag skiter i osten.
Det är alltid go to.
Han köpte en ny tubost och öppnade bakänden och tömde ut innehållet i en bunker.
En bunke?
Ja, alltså, fan, våran redaktör är full. I en bunker. Här, då blir jag åka till bunken.
Jag måste åka till Normandie. Tömma ner.
Ja, innehållet i en bunke. Mm. Sedan, varning. Besökte han toaletten och tömde innehållet från tarmen i en plastpåse. Han återgick till köket med sin bruna sörja och tömde ner delar av det i bunken.
I bunken blandar. Det var ju smartare än vad jag. Jag tänkte att han bara gjorde en spritspåse av den bajspåsen.
Nej, han blandar mot han och köpt kebabost antagligen.
Ja.
Och blandar i en bunke med tubosten. När han var klar fyllde han på tuben och fick ihop bakändan utan läckage och rullade ihop bakändan sådär som man gör om man öppnat en tubost för att smidigt få ut innehållet som är kvar. Så nu kunde ingen se att tuben öppnats från baksidan. Nästa dag la han tuben i kylen. Ja, och när veckan hade gått, ja vad tror ni? Någon hade ätit av tuben och inte lite av den heller. Nu började den nästan ta slut. Tänk att avföring kan smaka så gott. Arne berättade aldrig för någon av kollegorna vad han har gjort, men skrattar fortfarande gott åt att hans kollegor äter vad fan som helst, till och med skit. Tack för en trevlig podd. Hälsningar, tösen från landet. Men undrar vilken som är den bästa osten att ta. Mm. Om du tar ädelost.
Alltså jag tror att de här kavli, jag hoppas inte de har tänkt sponsra våran podd, för jag tror att den här liksom den här kavli smaken av ost, att den tar ju över för allt. Det smakar inte bacon med baconosten, det smakar inte skinka, det smakar inte räkor.
Nej, vet du, det smakar nice.
Det smakar nice.
Jag älskar skinkost så mycket så att det är liksom...
att till och med skit blir gött i kavli.
Det är kul om han bara hade ätit skinka i en vecka innan för att liksom sätta lite...
Jag tänkte på det att det var så räker i. Så lite osmälta räker.
Majsost.
Men då kan kärnerost.
Då kan det ju vara kebabost. Om man,
just.
Norsk kebabost.
Ja, med majs, ja.
Vad håller Johanna, du på med, Johanna?
Varför är du inte med och diskuterar samtalet?
Jag är ju kommitterat nu den här bajsfobin.
Det är roligt att du sitter precis vid tangentbordet.
Han verkar också det kommer
fattar du också när man klämmer
det, han blandade
det, att det kommer lite ost och sen bara skvätter det till vet, som en senap som man inte har skakat, att det kommer en vätska först. Johanna blåser på handleden.
Jag får så ont överallt. Oj, så äckligt. Okej.
Ja,
vi tar en paus och bara får gå ut på balkongen lite.
Okej.
Fan, nästan 100 avsnitt för att äntligen så mår lite dåligt. Var tredje gång
det är så. Det är riktigt sån byta till mjukisbyxor historia vi precis hört.
Ja, men jag fick ju byta till mjukisbyxor. Jag kunde inte ha, och då hade jag ändå liksom bara träningsbyxor på. Det var lite för tajt i midjan. Jag känner, för att
när han håller på att kräkas, det ska vara som att doppa under din kroppen i lättvis för att grädde. Annars får det vara. Mjukt ska det vara.
Alltså, nu. Men nu går vi vidare bara.
Okej.
Okay.
Det är samma namn. Vad heter han som du läste om?
Arne
och Leif.
Hejsan kafferepet med alla inblandade. Jag och mina polare har lyssnat på er sedan ni började med podden. Med puden. Och oj, vad man kan skratta högt med er i lurarna. Att få skrattanfall mitt på trottoaren eller på gymmet så att folk vänder sig om är ett bevis på kvalitet skulle jag säga. Keep up the good work.
Vad glad jag blir.
Tack.
Jag och det älskar ska jag alla som får skrattattacker.
Ja. Verkligen, och tack till alla som skickade in så pass roliga historier. Ja.
Tack till oss som läser dem.
Verkligen, med bravur. Ja.
Jag tror inte ingen av historierna är så kul egentligen. Nej. Det är bara leverans. Ja. Leverans.
Ja. Det är mycket där det ligger. Nu till berättelsen. För några veckor sedan bad ni om vattenberättelser och sedan hämndberättelser, och då kommer jag att tänka på den här. Den har egentligen ingenting med vatten att göra förutom den lilla detaljen att det hände på ett vattenföretag i trakterna som Johanna Hurtig-Wagrell känner till. Vänligen använt småländsk dialekt. Vad härligt.
Mm. Bra gjort Fia att hon vet att korta historier med lätt svenska är man till mig, långa till Albin och småländska till dig.
Ja. Perfekt. Finns en hel del berättelser därifrån då det är ett gammalt företag och många generationer har jobbat där. En klassiker är om operatören som skulle köra maskin på natten och skrev lappen blev trött, gick hem till morgonskiftet. Men
jag vet
inte mer. Nej, då vet vi allt. Men denna berättelse är en av mina favoriter, berättad av en kollega som varit anställd där i x antal år och mött många roliga typer genom åren. Just denna berättelse handlar om en annan kollega som vi kan kalla för Leif. Leif hade sedan många år varit gift med Eva och kärleken och passionen hade väl antagligen farit ut genom dörren för länge sedan tyvärr, vilket Eva nog var rätt trött på. Eva bestämde sig därför för att åka på semester, men inte med Leif, nej, utan med Anders, en annan snubbe i trakten, som man gör. I sista minuten fick Leif reda på detta och kastade sig iväg till den lilla flygplatsen som fanns i närheten av orten. Antagligen i ren panik och eventuellt inte så mycket konsekvenstänk kom Leif på den kreativa planen. Han måste stoppa flyget. Hur gör man då för att stoppa ett charterflyg med sin fru och hennes nya älskare?
Alltså från Kalmar International Airport.
Ja, exakt.
Varför skar det en chartersessna?
Ja, men det går några därifrån och så ner från Ronneby. Jo, man ringer in och säger att det finns en bomb i flyget. Briljant.
Fan Leif, you go.
Flyget stoppades mycket riktigt och alla olika statliga instanser kom till den lilla flygplatsen med specialpoliser, västar, vapen och bombpatrull etc. och undersökte flyget. Ett jäkla ståhej och flyget blev inställt. Planen gick i lås. Allt var frid och fröjd. Genialiskt. Den lilla detaljen dock som Leif inte räknat med var ju att telefonen som han ringt ifrån också gick att spåra i efterhand. Priset på kalaset på flygplatsen blev inte billigt för stackars Leif som nu stod med en saftig nota och en skilsmässobenägen fru.
Det var ju innan hon bokade den här biljetten med Anders.
Ja. Absolut.
Så ingenting har förändrats förutom att han har fått en väldigt stor räkning. Från.
Egentligen så är det ju bara så att hon har lämnat honom för Anders och tänker gå vidare i sitt liv. Och då bombhotar han planer. Ja.
Men så kan man läsa historien, Johanna.
Om man är en brud med mordpodd.
Ja,
jag håller på Leif.
Ja, visst. Ni brukar göra det, killar. Ja. Man kan tro att berättelsen slutar där, men inte riktigt. Eva var inte helt nöjd och kastade ut Leif efter fadäsen med en inställd charten. I ren panik gjorde Leif det enda rimliga.
Han ringde och bombhotade henne.
Det är han dodade henne. Nej, men lyssna på den här verkligen. Okej. Jag hade rätt. Han tog sig in i sitt gamla hem och kidnappade Evas marsvin och höll det som gisslan.
Detaljerna
efter det är inte så tydliga och jag minns inte riktigt om Eva tog tillbaka sin Leif. Men bilden av en vuxen man som står utanför sitt gamla hus med ett marsvin i händerna och skriker att han har det som gisslan är tillräckligt bra för att låta det vara osagt. Är tillräckligt bra För att inte låta det vara osagt måste det väl vara. Mm. Min kollega vill inte nämna vem Leif egentligen var för mig då han nog jobbar på företaget än idag.
Oh. Men jag såg alltså, det med en sån liten, liten pistol mot tinningen på matsvinnet.
Derringer.
Då blev det lite domestic violence ändå.
Men jag tror att det kan vara han som har betalat. Med sina...
För marsvinet.
Ja. För marsvinet, ja. Det är hans marsvin.
Det är som ett kärleksbarn, ett kärleksmarsvin.
Det är bara att han inte... Men å andra sidan då, om hon skulle lämna honom för att passionen var borta. Det här är väl för fan inte en gubbe som har tappat passionen. Som bombotar ett plan och kidnappar ett marsvin. Det är väl för fan passionerat.
Ja.
Det är för sydeuropeiskt beteende.
Nu tycker vi upp merch.
Free, ja, det gör vi.
Free life.
Free life, ja. Och så var det en sån snara med marsvin. Ja.
Och så, exakt, och så kommer jag så en liten parentes under. Jag står inte bakom det här, MBH, alla tjejer.
Tydligen, Johanna är tydligen feminist igen.
Ja. Mm. Men med det sagt, mycket löjliga grejer.
Ja. Men också...
det är ändå, no, på, det är ändå på, en, på någon slags mysigt creepy nivå att bara ta... Jag tänkte så här, när du sa kidnappa, så okej, fuck. Oh, det här är inte bra. Men att det var marsvin, det känns ändå så.
Ja. Det är den delen, det är den delen av the abuse som man kan garva åt.
Exakt.
Det är när han öppnar buren och Pepsi inte så van att det är Leif som tar ut henne och gömmer sig lite som.
Kom här med Pepsi. Kom. Ja, för fan.
Ska vi lära henne att du inte kan lämna huset? Ja.
Han lämnat mig ostraffat.
Ja, han tänkte också såhär, den jävla Anders ska aldrig få mata dig. Han ska aldrig få mata dig. Albin,
oj,
sista.
Oj, oj, nu jävla kör vi.
Nu åker vi.
Män som knatar slingor.
Va?
Felix vaknar ännu en morgon av larmet som tydligt signalerar att det är dags att fånga dagen och bevisa något för omvärlden. Och om inte för den ointresserade omvärlden, så i alla fall för sig själv. Som alla andra inflyttade göteborgare inom IT-branschen har han i rent självhat tvångsanmält sig till det beryktade Göteborgsvarvet och har därför under snart ett år preppat genom att på morgonkvisten springa en mil varje dag innan jobbet.
Oj, vad snyggt!
Ja.
Kul att springa ett halvt Göteborgsvarv varje dag. Det kommer vara så jävla lite att springa dubbelt sen.
Ja. Ja, men alltså, jag är så imponerad. Alltså, det där är min dröm, att vara en sån som gör det. But I never will be.
Vadå? Din dröm är att springa en mil varje dag?
Ja, på morgonen. Tänk om man var en sån.
Ja.
Oj.
Men tänk, ja, men ja.
Vad starkt.
Tänk, och sen är du med som domare i Lego Masters och sen kommer du dö olycklig.
Det är utvecklingen för
det brukar alltid vara.
Man vill ju vara, alltså mitt liv, man vill ju vara sportig som Kalle Zackari Wahlström, att man tränar och får dricka öl.
Ja, ja, men han lyfter ju också 145 kilo från marken och sånt. Att det känns som
jag kan gå upp på morgonen
145, och... han är typ 250. Ja. Med en cigg i munnen. Det tycker jag är i träskor. Sånt gillar jag.
Ja. Ja. Men gör du det?
Nej, det, kommer... men det är det jag skulle...
Nej, men det är väl det som jag menar, att Johanna har ju sin dröm och du har din. Ingen av dem kommer någonsin bli sann.
Nej.
Nej, jag har ingen dröm.
Jo. Du vill
men att vara upp och springa en mil, det är, liksom, det är en mardröm.
Mara. Halvmara. Halvmardröm. Hallå?
Ja.
Hallå?
Jag vet inte, Göteborgsvarvet.
Ja. Okej, okay, nu är den här skriven som en jävla roman. Så det, den är väldigt bra skriven, märker jag den. Ihärdigt springer Felix sin dagliga mil och efter flera månader börjar eldprovet närma sig. Några veckor före Göteborgsvarvet kan den som har lite pengar och livsglädje kvar att bränna springa ett seedinglopp vid namn Varvetmilen som någon slags uppvärmning. I närtid med det finns även ett till uppvärmningslopp, Varvetstafetten, där man stafettspringer som lag. Felix är fast besluten om att samla ihop ett lag från jobbet. Vilket är lättare sagt än gjort eftersom majoriteten av kollegorna består av IT-nördar som älskar hentai, brädspel och vetelängder. Inget fel med det, men att springa är inte högst upp på någons agenda. Han frågar alla, med stor emfas på alla på jobbet. Jag som råkar vara både hans vän och kollega se på när allt från chefer, konsulter, städare och receptionister får frågan om att bilda lag. Efter flera veckors misslyckad rekrytering inför mina ögon, utan att jag fått någon inbjudan, frågar jag försynt varför han inte tillfrågat mig. Helt neutralt svarar han: du verkar inte direkt vara någon som gillar att springa. Det är förvisso sant, men det stoppar inte mig från att bli djupt förnärmad och heligt ursinnig ändå. Jag känner mig djupt kränkt över att han helt korrekt antog att jag hatar att springa. Avgrundsdjupt korrekt bedömd i absolut värsta avseendet. Så därför måste jag såklart springa. Felix ska krossas.
Detta är verkligen fuck Felix.
Han har frågat varenda jävla nörd på hela. Ja, men du är ändå för. Detta äger rum dagen före det första uppvärmningsloppet, varvet milen. Och jag dundrar in en anmälan i sista minuten. Jag har aldrig sprungit hela mitt liv. Men jag har principer. Gamla gymnastikkläder och ett desillusionerat självförtroende bara ett ensambarn av främsta sort kan uppbåda. Dagen före uppvärmningsloppet gryr och jag inleder starkt med att springa till spårvagnen i en mäkta oimponerande låg fart som ackompanjeras av såväl flåsande som stark dödsångest. Jag genomför trots detta mirakulöst nog loppet ändå och glömmer mitt under allt bort att Felix existerar när jag är nära att slutföra milen. Jag förstår ju att han gått i mål före mig. Han har ju tränat ett år i Vad fan gör du här? Hör jag plötsligt en röst som avbryter mina tankar. Det är Felix. Det sjuka är inte vad han säger, men var rösten kommer ifrån. Den kommer bakifrån. Det betyder att han alltså kommer till mål efter mig. Vilket jävla mörker. Här kunde historien tagit slut. Men Felix är en ännu större drama queen än jag, och väljer att, istället för att gratulera mig till en oväntat respektabel tid, suna till och antyda att det var oskönt att jag valde att delta när han tränat så hårt inför de här loppen. Jag valde att vara den större personen och njöt av den lilla hämnd jag fått. Det räckte gott och väl. Skoja bara. Jag är fortfarande ett ensam barn. Att han står och gaslightar mig för att jag har haft mage att råka springa en mil lite snabbare än honom är kanske snarare ett underbetyg på hur uselt han tränat än ett tecken på hur bra jag är. För den här gaslightingen förtjänar han hämnd. Igen. Inför det andra uppvärmningsloppet, stafettvarvet, skramlar jag därför i hemlighet snabbt ihop en liten tapper trupp vänner till mitt stolta lag. Felix har lyckats fylla sitt lag till slut med de 5 personer man totalt ska vara. I mitt lag är vi tyvärr bara 4, men vår laganmälan verkar godkännas ändå. Dagen är kommen och stafettvarvet går av stapeln. Jag springer högst mediokert min bit. Kompis nummer 1 i laget springer sin del. Kompis nummer 2 inser på plats att han är sjuk och inte kan springa. Helvete, hur ska jag nu krossa Felix? Allt verkade kört. Tills kompis nummer 3, Viktor, i mitt lag, Lloyd, proklamerar: jag kan springa alla våra återstående 3 delar. Vi övriga inser vad vi helt glömt. Viktor har ju för fan varit militär på elitnivå. Vad elit innebär exakt vet jag inte. Men det jag vet är att Viktor nu framför våra ögon springer klart loppet 3 gånger på egen hand. Jag ser även att han springer om Felix som inte ens hunnit klart med det egna varvet. Under loppet kan man följa statistiken live i en app. Viktor, vår gudagåva, pushar upp oss i tabellen för varje varv han tar. Innan vi vet ordet av är vi nästan topp 10 bästa laget i hela tävlingen. Tack vare Viktor såklart. Felix lag är flera 100 placeringar bakom oss. Dagen efter ses jag och Felix i jobbets korridorer. Nu tänker jag att jag fått min hämnd och att vad för poäng jag än försökte bevisa så har den framgått med råge. Men en sak jäckade mig. Hur kunde Felix springa en mil om dagen men ändå vara så usel på det? Han visar mig sin dagliga löptur på en karta, den som ska bygga hans kondition. Vi ser något som kanske bidrar till hans tveksamma prestationer. Varje dag springer Felix en mil i bara nedförsbacke. Nej. Man hittat en mil lång nedförsbacke.
Men vadå, det är väl typ ganska jobbigt.
Ja, men ja,
fast inte flåsmässigt.
Man sliter knän.
Ja, men sitter bara knäna som tastryck.
Det är så jävla kul.
Gud.
Det är så jävla kul att alla pajar alltså. Han har kämpat ett år och ska, jag ska fucka upp den här jäveln.
Åh oh, gud, jag blir så snyggt. Glad och sånt där.
Ja. Alltså hemtema är typ, det här är liksom min bästa tror jag.
Ja, jag vet.
Ja, det här är alltså, fantastiskt.
Om man hade kunnat få in 9 sån här i veckan så hade vi startat en podd till.
Åh oh, gud, ja. Hemtpodden.
Nu kan ni luta tillbaks. Oh. Nu kommer pappis sista historia. Jag kände mig lite sjuk där innan. Det är nog bara trötthet. Drack lite julmust som en ny människa.
Sa att du skulle dricka något?
Ja, du hade rätt. Den jehovanska hämnden.
Jehovanska hämnden?
Oh, Jehovas.
Står det verkligen? Ja, det gör det, Johanna. Det står jehovanska.
Jag har inte.
Jag skojar. Sluta vara så arg.
Sluta läsa fel hela tiden.
Jag läser som det står.
Nej, du läser skitdåligt, Nisse.
Nej. Jag tycker inte det, Nisse.
Nej. Nej.
Du vet att den här, min podd, kan man göra på 2 pers.
Det är kul om du sparkar mig. Jag vill inte ha någon jävla lismare.
Okej, jag kör veckans sista historia. Hämndhistoria.
Ja.
Den jehovanska hämnden. Hej, jag tänkte berätta om en långdragen hämndaktion från gymnasietiden. Andra året, om jag inte missminner mig. Det började dock långt tidigare än så. Under lågstadiet, när jag var blott 8 år gammal. Jag var ihop med mitt livs stora kärlek. Det är gulligt när man är 8.
Mm.
En halv amerikansk tjej som var snyggast i klassen.
Och halv amerikansk valt också.
Mm. Det är också, fy fan. Hennes pappa spelar säkert hockey.
Ja, säkert.
Ja, hockey. Just. Bockey. Hockey. Jag skrev kärleksbrev på doftande brevpapper till henne en gång i veckan med långa kärleksförklaringar. Det breven valde hennes American Dad att hänga upp på kylskåpsdörren för allmän beskådan, vilket blev oerhört pinsamt när min familj var på middag hemma hos hennes. Men man gjorde väl det. Jag hade kärleken fixad och resten av livet var så gott som färdigordnat. En kväll var det dags för skoldisco. Terminens stora höjdpunkt. Jag hade sedan länge bestämt mig för att bjuda upp min tjej för att dansa tryckare. För att de skulle bli riktigt imponerade av mig hade jag gått till frisören samma dag. Jag valde givetvis att frisören skulle spraya håret i fräsigare färger.
Absolut.
Blått och grönt.
Alltså det här får inte hända något hemskt. Den här historien. Det är det finaste jag har hört.
Ja, men att föräldrarna var så här...
kompisar och
hans... Ja, men att de satte upp i gulligt.
Jag vill verkligen inte att det ska hända någonting.
Men vi som killar, jag vet inte, man kommer ihåg när man klippte sig så bara...
Vill du ha grön lugg?
Vill jag, lugg? Att man fick... Eller annan, man såg ut som Ann Westin. Man såg ut som Ann Westin.
I håret alltså.
Ja. Fy fan vad cool jag var. Precis innan diskot skulle jag leka med en kompis. Vi spelade fotboll, åt rostat bröd, drack och boj och spelade lite tv-spel. Sånt som 8-åringar gör. Vi hade väl för en stund glömt tid och rum tills jag kom på att visst borde väl vara dags för disco snart. Jag kollade på klockan. Klockan var 18.30. Diskot började ju 18. Jag blev såklart skitarg på min mamma. Varför har jag inte sagt något?
Vad är det för som pratar med inga barn?
Så pratar väl en 8-åring eller?
Varför har jag inte sagt något? Det var bra.
Mamma svarade, men vi väntar på Viggos mamma. Pojken hette inte Viggo just då, men öppnade om sig till Viggo 11 år efter den här dagen.
Okej.
Hon ska hämta honom innan diskot, men det verkar som hon har blivit lite sen. Jag sa med gråten i halsen, men varför kör du och sparar inte till diskot? Mamma svarade, men Viggo ska inte dit, han får inte. Ja, så var det ibland med Viggo. Han fick inte vara med på allt för han var Jehovas vittne. Mm. Så när vi andra barn i klassen gjorde det vi tyckte var som roligast i livet, så som disco, födelsedagskalas eller åt lussekatter i klassrummet, fick Viggo alltid avlägsna sig och gå någon annanstans. Men det gjorde oss inte så mycket. Vi hade ju skitkul utan honom.
Okej.
Stackars Viggo.
Vi fick glatt vänta på hans mamma.
Hon stod upp på framsidan och knackade, va? Det var ingen som släppte in henne.
Du fick glatt
vänt. Öppna inte det, Jehovas.
Nej, det är Jehovas kärringen igen. Öppna inte den.
Du fick glatt vänta på hans mamma. På den här tiden hade inte var och varannan människa mobiltelefon. Så man fick helt enkelt vänta och hoppas på att hon i alla fall skyndade sig. För att jag skulle kunna gå på diskot överhuvudtaget. När vi väntat i vad som kändes som en evighet dök hon äntligen upp. Så fort Viggo satt sig i bilen tvingade jag mamma att köra till skolan så fort hon bara kunde. För det fanns ingen tid att förlora nu. Klockan 19.10 klev jag innanför portarna. Mitt blågröna hår möttes av jubel av alla kompisar som redan var där. Vi gick direkt till kiosken där jag köpte mig en monsterdricka som gjorde att min tunga matchade mitt hår.
Mm-hmm. Nej, alltså inte en monster... Vad heter det? Inte sån
energidryck
utan typ en så vira blåtira.
När det var klart var det dags för det absolut viktigaste. Hitta min tjej och dansatryckare. Jag letade runt i vimlet. Det var lite svårt att hitta när vår matsal var rökfylld och fullproppad med färgglada blinkande lampor. Men den här killen ger inte upp så lätt. Det var det här jag hade väntat på hela terminen. Helt plötsligt dyker två tjejer från klassen upp framför mig. Boel och Monica. När fan var det här på 40-talet? Hej Anton. Jag heter så. Hej Boel och Monica. Varför är det så sen? Jag fick vänta på Viggos mamma. Aha. Du, din tjej är slut med dig.
Nej.
Va? Varför?
Hon är ihop med någon annan nu. Hej då.
Åh, Albin. Jag tycker mest synd om dig nu som känner så starkt. Ja. Jag har aldrig varit med om att du har känt så starkt. Nej. Är det för att det är en pojke?
Hela min värld rasade samman. Min framtida ofödda familj försvann. Tårarna började spruta. Jag trängde ner och låste in mig på toaletten. En klassmamma som var diskovakt den kvällen kom ner och försökte lugna ner mig, men det gick inte. Livet var förstört. Efter mycket kämpande var jag till slut ute från toaletten. Klassmamma ringde hem till min mamma som fick komma och hämta mig. Klockan 19.45 var jag hemma igen. Terminens stora höjdpunkt hade allt annat än förgyllt tillvaro. Mitt hjärta var krossat. Några dagar senare pratade jag med Viggo i telefon och berättade om missödet. Jag sa allt som hade hänt. Hur jag kände och hur jag förlorat min stora kärlek till någon annan. Vem kunde det vara? Jag vet vem det är, sa Viggo.
Han är ju ovanligt, han låter som ett barn. Han låter som en sån dalagubbe.
Jag försöker bara
att idag kommer det fram att ni aldrig har träffat ett barn.
Jag vet vem det är.
Va? Vet du vem det är? Nu är det två Viggo, hur fan lät jag då? Vet du vem det är? Varför vet du det? Nej, jag bara vet, sa han. Men berätta då. Nej, det kan jag inte. Det är klart du måste berätta. Så här kan du inte hålla på, bad jag. Okej, jag berättar. Det är jag. Jag slängde på luren. Det här kunde inte vara sant. Inte bara hade han orsakat att jag hade missat halva diskot. Han totalt förstörde det för mig. Den jäveln. Efter den dagen var vi såklart inte kompisar något mer. Tiden gick och sakta men säkert kom jag över vad som hänt. Viggo flyttade till ett litet samhälle strax utanför stan, vilket medförde att vi inte träffades mer och denna dråpliga historia föll i glömska. Det var inte förrän jag var 16 år gammal jag skulle börja tänka på det igen. Sommaren precis innan gymnasiet skulle börja. Den dagen man fick hem listan. Listan som avslöjade vilka man skulle bilda gymnasieklass med. Ett av namnen stack ut. Det var Viggos. Efter 8 år, en halv livslängd när det här utspelade sig, skulle vi mötas igen. Vi blev snabbt goda vänner och bildade ett coolt gäng där på elektrikerlinjen. Allt var frid och fröjd och vi hade kul tillsammans. Så kul man ska ha med sitt gäng i den åldern. Viggo var fortfarande Jehovas vittne, men fick vara med på nästan alla aktiviteter vi gjorde tillsammans. Det var dock alltid något som gnagde. Jag levde med mitt nyfunna minne av den smärtan han orsakat mig.
Hur jag gått från en 8-årig lycklig människa, blågrönt hår, blå tunga, redo för tryckare och hade hela livet planerat, till att bli ett fullständigt pojkvrak. Jag kände att något måste göras. Jag var tvungen att ta till hämnd. Men jag var först tvungen att lista ut hur det skulle ske. Det som till slut hjälpte mig var att Viggo var en väldigt slarvig kille. Efter lektionen glömde han alltid kvar böcker, nycklar, pennor eller något annat som vi andra var tvungna att bära ut efter lektionen. En dag, den bästa dagen skulle det visa sig, lyckades han glömma sin mobiltelefon kvar på bänken. Han tänkte säkert att det var lugnt. Vi skulle ändå tillbaka till samma klassrum igen efter en liten bensträckare. Otur för honom var att det var precis då jag kände att hämnden skulle bli ett faktum. Det var nu eller aldrig. Mobiltelefonerna under gymnasietiden var inte utrustade med PIN-kod. Man kom enkelt in i andras telefoner på samma sätt som man kom in i sin egen telefon. Genom att hålla in stjärna i några sekunder. Just fan. Ja. Man höll bara in stjärna.
Jag minns inte
ens. Ja, med knapplås liksom.
Ja, exakt. Mm. Man, med ny stjärna. Mm. Exakt. Det gjorde att jag, med hjälp av några vänner i klassen som skulle spela med, kunde utföra min stora hämnd. Under tiden Viggo var utanför klassrummet fick han höra att det var något som hänt med hans telefon. Att han borde kolla in det när han var tillbaka i klassrummet. Väl tillbaka i klassrummet satt vi oss andra på helspänn. Viggo var lite nervös. Vad kunde det ha hittat på? Det gick att ta på spänningen där inne. Han öppnade sin telefon, gick loss på knapparna, vi andra stirrade. Han knappade vidare, vi fortsatte stirra. Till slut frös han till is. Ögonen spärrades upp. Vi fortsatte stirra. Vi började le, fnissa lite. Han var fortsatt tyst, som i chock. Vi tyckte det här var helt fantastiskt. Det tyckte inte han. Han hade precis tagit del av följande text. Till mamma. Jag lämnar den här jävla sekten nu. Jag är trött på all skit jag måste stå ut med på grund av dig. Ditt jävla Jehovas jävel. I denna stund tappade han allt hopp om framtiden. I hans huvud hade han nu förlorat kontakten med sina föräldrar, syskon, vänner, övrigt släkt och hela sin bekantskapskrets. Till råga på allt och för att vi tänkte att vi nog kan ta det här roliga skämtet ett steg längre, fick han ett sms där det stod: från mamma. Du kommer inte hem efter skolan idag. Vi hörde såklart när det plingade till. Till hans slarvighet hörde att han aldrig någonsin kom ihåg att stänga av ljudet på sin telefon när vi hade lektion. Det gjorde att hela klassens blickar fastnade i hans nu än mer chockade ansikte. Han började bli blek och vi kunde ana att ögonen började vattnas. Lite töntigt. Men vi sa inget utan log bara hånfullt. Han satt som förstelnad och verkade tycka att vi var de värsta människorna på hela planeten som kunde sitta och skratta åt något sånt här. Men han visste ju inte vad vi visste. Efter vi njutit av situationen i några minuter valde vi att till slut berätta sanningen. Faktum var att vi bytt namn på en klasskompis i hans telefon. SMS:et som skickats från Viggos telefon hade inte skickats till hans mamma.
Okay.
Det hade bara hamnat hos vår klasskompis, som också heter Anton. När Viggo fick reda på detta lugnade han ner sig något. Men han blev inte riktigt sig själv efter den här dagen. Och det kunde han gott ha. Den jävla kvinnotjuven.
Jag tänker att han också har lämnat Jehovas vittne. Du liksom, du är namnbytet och det kommer man göra sånt uppbrott. Du kommer till Viggo. Du är elektriker.
Nej, men alltså, det var så jävla hårt. Ja. Alltså, och att han bara... Ja, du kan ha fan... Det var otroligt kul. Det var precis som när Cartman dödade någons föräldrar i South Park och gjorde en kilefest.
Mamma.
Ja, så var det.
Eller lurade Butters att det var kärnvapenkrig och satt honom i en bunker för att han skulle kunna åka till, till vad det nu hette.
Ja, men det är bara retribution som går liksom alldeles för långt. Den här killen lurade honom att köpa pubes så att han kom in i puberteten. Och sen så dödar han hans föräldrar och bjuder hela stan på chili och sen är slutet alltså, got you.
Ja, vilket så slänger det sig hans tårar när han inser att han har ätit sin mamma och pappa. Det är så, vi ska nog inte bråka med Cartman.
Fan,
men den är så jävla serverad kall den här hämnden också. Det är riktigt snyggt. Okej, okay. Men vi får väl se vem som...
8
This
år efter.
This is a long game.
Okej, okay, vilka jävla historier.
Mm, verkligen.
Ja, vi får gå igenom vilka vi har läst.
Ja, ja, det får vi verkligen göra. Jag har ju då läst... Vänta, hallå, hallå. Jo, jag har läst En andra chans. Som ju var... hon med kycklinggrytan. Alltså en ja, helt klassisk...
Ja, otroligt.
Ja. Och sen är Never Go Against the Family.
Just som det, var... den hängda hästen.
Ja, ja just det. Just.
Och sen hade jag då Leif som misshandlade sin fru.
Nej, men sluta.
Never som bombhotade flyg. Och tog en hamster som gissla.
Ja. Det är att göra någon en tjänst att ta en hamster.
Ja, det, ja,
det är en marsvin. Mm.
Jag har läst Emils hämnd, alltså metahistorien där hämnden hände.
Ja, just det.
Så starkt.
Och sen har jag Röda hämnden i Budapest. Och män som knatar slingor.
Jag hade fem...
Vad är män som knatar slingor? Vad...
Alltså att de springer en mil om dagen.
Just det.
Så var det väl att man knatar i slingor.
Ja, det var det det var.
Fem Big Mac och en hämnd, tack. Mm, ja, hon sa att hon hade gjort något med maten. Tubosten.
Åh, oh, Johanna Hass.
Ja. Mm. Som den oskakade senapsflaskan. Och Jehova, den jehovanska hämnden.
Mm.
Och min sista här.
Den var ju så stark så den hade kunnat bli liksom en short story. Alltså någon sorts novell. Ja. Samling, ja.
Den kändes så himla mycket som en liksom... fucking Åmål-film.
Ja.
Att det liksom det här, att, men då är det ju inte ett skämt i slutet. Utan då har jag på riktigt skickat det till
exakt.
Morsan. Bara, jag vill inte vara med i den jävla sekt längre. Och så är det liksom så hemskt i slutet.
Men också att de skriver det så att han för första gången inser att mina kompisar tycker att jag är med i en sekt. Och jag har gått omkring och känt. Det kommer bli, du vet, nu händer det. Det lilla som jag har dreaded. Alltså det är så jävla hårt.
Och att han sen ska ta igen livet liksom. Och bli en riktig...
Han fick lite tårar i ögonen. Lite tuntigt.
Ja, men jag, för mig står det nog mellan den och män som knatar slingor.
Ja, jag håller faktiskt med.
Mm.
Jag gillar ju Johannas första, att den är så kort och koncis.
Den var väldigt bra.
Ja, men jag tyckte
kul att han har kört det. Ja, den var ju, det var ju...
Jag tror att var det 30 mil han har kört?
Ja, och jag tror också att det är distskratt på alla tre i den när han säger att han nu ska gå på match.
Nej, men män som knatar slingor riktigt, alltså den är faktiskt, även fast den är lång, den är lätt att berätta om man ska, det var länge sedan vi tänkte så. Mm. Men kan man, jag kan liksom berätta den av att ha hört den en gång.
Men Jehovas vittnen är ju lite roligare, eller? Är fel?
Ja, alltså jag kan, det är svårt att tänka bort att den var så bra. Det var så bra beskriven 8-åringstid liksom.
Men om man tänker hämndmässigt så ja, precis,
kan
det
dialekterna
verkligen...
och barnrösterna ha något mer att göra.
Det kan det.
Det var ju roligt.
Verkligen, otroligt.
Ja men jag står ju mellan de två.
Ja, ni får väl för att jag håller med. Jag lutar nog, det är bara för att jag läser den själv. Så lutar det mer åt Albin, så att jag lägger ner
Albin, vilken röstar du på?
Jag tar nog ändå män som knatar slingor alltså.
Och då blir men då två... tar vi män som knatar slingor.
Ja.
Alltså, jag tror det hänger bara på att det slutbuset var ett bus mer än en hem, om ni fattar vad jag menar. Att det var liksom, hade det varit att han fortfarande varit så kokande arg att han skickade det till hans morsa, då hade det inte varit oslagbar som hämndhistoria. Men den här tyckte jag var... det är så roligt att han bara vinner av den sopan. Ja.
Då blir det Albins...
sista.
Var det din sista?
Ja, så den 8:e då, eller?
Precis. Men, och skicka gärna in fler historier.
Ja, och det börjar lacka mot jul.
Ja, så kom ihåg julhistorierna så att vi har...
Att det vi, jag tycker vi får sikta att nästa temaavsnitt blir ett julavsnitt. Ja. Mm.
Och har ni nyårsavsnitt, eller nyårsgrejer, skicka det också. För då kan vi köra, antingen har vi temaavsnitt på nyår, eller så kör vi Agnetas nyårskarameller.
Ja. Precis.
Mm. Men får vi ihop tillräckligt till ett avsnitt, då kör vi nyårsstories istället.
Mm. Men märk gärna då... i heter den här subjektraden jul eller nyår då.
Ja. Jättebra.
Och skicka in vanliga historier också. Ja,
till kafferepetpod@gmail.com.
Ja, fan vad bra ni är.
Ja, fantastiska.
Helt otroliga.
Och tack. Jag älskar att ni uppmanar varandra att skicka. Alltså det är otroligt.
Ja. Och tack Fia Lohanström som är vår redaktör. Ja. Och Daniel Aldermark på One Touch Edit för att du är vår jingelmakare och fantastiska klippare.
Tack så mycket. Och trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej då.